Hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Det är det sista i den här serien och vi har ju talat mycket om Bibeln, framförallt om Bibelns översättning. Hur ska Bibeln översättas? Hur ska vi förstå och översätta rätt det som står i Bibeln? Den här sista gången så är ämnet Bibeln och människan idag. Så det blir någon sorts sammanfattning och kanske några tankar om Bibelns ställning och hur människor idag förhåller sig till Bibeln. Här kan man ju säga många saker och efter min inledning så blir det ju tillfälle att samtala om den här frågan. Man börjar med människan idag så kanske man inte ska överdriva och säga att människan är väldigt, väldigt annorlunda mot igår. Utan människan är sig lik i stora stycken i alla tider. Människan vill gå sina egna vägar och människan är inte av naturen på samma våglängd som Gud. Ja, det säger i varje fall Bibeln, att människan har hamnat i en vilsenhet och ett mörker. Hon är bortvänd från sanningen. Hon tror att hon vet bättre än Gud och vill gå sina egna vägar. Och det leder bort. Ni gick alla vilse som får. Så det kanske inte är så stor skillnad, men ändå så kan man nog peka på vissa saker idag som gör att det inte utan vidare självklart att säga till en människa eller få en människa att ta till sig ett argument av den här typen. Ja, men Bibeln säger. Enligt Bibeln är det så. Idag så säger många människor, ja, en sen då? Vadå Bibeln? Och Bibeln säger så. Det är ingen självklarhet för den moderna människan att det ligger någon auktoritet i Bibeln. Varför ska man bry sig så mycket om Bibeln? Och Bibeln, det är ju lite av varje. Den innehåller så många konstigheter. Om man frågar närmare, ja, vad då till exempel, så är det en sak till man lägger märke till i vår tid. Och det är att bibelkunskapen är inte särskilt stor. Den har väl varit bristfällig i många tidsepoker. Men frågan är om den någonsin har varit så dålig som idag. I varje fall om man jämför i skolorna, så var det en viss skillnad om man hade gått till söndagsskola eller man hade fått en grundligare konfirmandundervisning. Man visste i alla fall lite grann. Och i skolan en gång i tiden så lärde sig ju alla de grundläggande bibliska berättelserna. En gymnasist idag vet i regel mycket, mycket lite om vad som står i Bibeln. Och när de tror sig veta lite så kan det vara häpnadsväckande saker som de tror står i Bibeln. De har hört vissa rykten och vissa påståenden. Sen är det en del som är mera intresserade och som undrar lite. Och då har de fått höra att det har manipulerats väldigt mycket med Bibeln. Och det har varit vissa böcker som man vid något skede har plockat bort, men som egentligen skulle vara där. Och sådana saker får jag höra av ganska intelligenta gymnasister. Och ibland undrar jag var de har fått det ifrån. Och ibland vet jag var de har fått det ifrån. Så man har alla möjliga tankar och teorier och man kan ibland säga, jo, men jag vet säkert att det var för 30 år sedan, då tog man bort 5 viktiga böcker ur Nya Testamentet och gömde undan dem. Och sen har man satt in något annat. Helt häpnadsväckande påståenden. Man frågar, ja, det där låter ju märkligt. Tror du att du till nästa gång kan ta reda på lite närmare hur det var, så ska vi prata om det lite, kan man då säga kanske. Ja, jag tror att vi i vår tid har att brottas med en stor vilsenhet och stor okunnighet när det gäller Bibeln. Men dessutom så är många idag så främmande för att Bibeln skulle vara en auktoritet. Precis som det är ute, som man säger, eller omodernt att ha en auktoritet. Det som är auktoritet idag, det är människan själv. Det är en själv helt enkelt. Det ska inte bara vara så att vi rensar bort mänskliga auktoriteter, det vill man också göra. Utan man rensar därmed också bort naturligtvis då en gudomlig auktoritet, och man lyfter fram sig själv. Vad tycker du? Det blir en viktigare fråga än vad säger Kristus? Vad säger Bibeln? Vad säger profeten? Det ligger i tiden att vi ska bort från auktoriteter, precis som vi ska bort från överordning. Det är ett gammalt förlegat samhälle med över- och underordning. Vi ska ha ett demokratiskt samhälle, och då ska också Bibeln och Gud demokratiseras. Och om man då ändå vill vara lite religiös, och det är inte så ovanligt i vår tid. Man kan säga att det är inte lika inne, tror jag, idag att vara arreligiös. Alltså helt och hållet strunta i andliga frågor, utan det finns någon form av nyandlighet. Det vakuum som den mera då auktoritativa kristendomen har lämnat efter sig, när man har lämnat den, det har fyllts med en sorts sökande, trevande, en nyandlighet. Och om det andliga bara är något annorlunda än det gamla, annorlunda än vad Bibeln har sagt, då är man inte så noga med att det är rationellt godtagbart, det man nu vänder sig till. Utan man häpnar över hur godtrogen man kan vara när man möter tankar om påverkan av kristaller som ligger under kudden, eller något annat experiment som är bra för att utveckla det egna jaget och den egna förmågan och den egna hälsan. Jag tycker att det är mycket utmärkande idag att om man är lite mera nyandligt lagd eller öppen för att pröva nya vägar, så har alla dessa nya vägar det gemensamt att sanningen finns inne i en själv. Man tror på kanske en gudomsgnista inom sig själv, precis som i hinduismen. Man har någonting där inne som är slumrande och som ska utvecklas, förbättras och ge mera styrka, mera kraft, mera hälsa. Och det där kan bäst utvecklas genom att man kommer i bättre harmoni med naturen och olika krafter i naturen och i universum. Den här gamla synen att det finns en enda Gud, att han är högre än allt annat, att han vet allt och att han är sanningen och den fulla sanningen, det är alltså inte så modernt. Och det här för ju också med sig att man känner sig inte räkenskapsskyldig inför Gud. För man räknar inte med en sådan helig och hög och stor Gud inför vilken alla en dag ska göra räkenskap. Det kan också få moraliska konsekvenser. Den här respektlösheten inför Gud och det heliga gör att man kan bli tanklös och kasta sig in i svåra, grova brott och handlingar av olika slag. Ja, om det nu är på det här viset, och det kanske vi kan samtala om, så frågar man sig ju då, vad kan man göra åt det? Och varför ska människor vända tillbaka till Bibeln? Vi som har arbetat mycket med Bibeln och dess översättning, vi kanske också är av den övertygelsen att det här vi översätter och vill lyfta fram så troget som möjligt, det är värdefullt. Det är omistligt. Och vi skulle vilja att många människor tog del av detta och läste det. Men hur ska det gå till? Varför ska de läsa Bibeln? Det finns ju så mycket annat att läsa. Eller om det ska vara heliga böcker, varför just Bibeln? Kan vi lika gärna ta Koranen? Och då måste man ju ha klart för sig att det går inte att bevisa fram på något rationellt sätt att det är bara Bibeln du ska hålla dig till och allt annat kan du sätta i andra hand. Vad man möjligen kan bevisa, det är att rulla undan vissa onödiga stenblock på vägen, onödiga hinder. Man kan rationellt visa att en rad invändningar mot Bibeln är ohållbara. Men man kan inte bevisa fram förtröstan, tillit, tro till Bibeln. Hur ska man få den då? Ja, det som får en människa att förtrösta på och lita på Gud och Guds ord, det är naturligtvis då mötet med Gud eller kontakt med, att man tar del av vem Gud är och vad Gud ger. Och den stora skillnaden då mellan många andra heliga böcker och Bibeln, den heliga skrift, det är ju att centrum i denna skrift är Kristus, Gud som har blivit kött och blod, har blivit människa. Och man kan ta reda på, komma i kontakt med, undersöka, läsa om vem är denne Kristus som har gått här på jorden, som bevisligen har varit här. Vad vet man om honom? Vad säger de som var med, de som var ögonvittnen, de som säger det här har vi hört och det här har vi sett, och först förstod vi inte och vi trodde inte på det och vi spjärnade emot på olika sätt, men till slut så blev vi besegrade och övervunna. Och så övervunna att man ju är beredd att gå i döden för vad man har hört och sett. Jag tror att tilltron till Bibeln kommer via Kristus. Men naturligtvis är det en växelverkan, för vi känner bara Kristus genom Bibeln. Så, men då kanske en som är främmande för tillit till Bibeln, i alla fall att man är osäker, studerar för att bekanta sig lite mer med Kristus. Och gör man det så upptäcker man ju att A och O, den avgörande frågan blir: vem är han? Vem är denne Jesus av Nazaret? Det blir en helt avgörande fråga. Vi vet att Jesus själv frågar efter en tid: ja, vem säger människor att jag är? Och det var ju lite olika saker. Och Petrus som var ivrig och som inte förstod allting alltid så klart. Han förstod ju till exempel inte att Messias måste lida och dö. När Jesus säger detta så säger ju Petrus: ingalunda, herre, ska något sånt hända dig? Han hade inte riktigt förstått, och vilka hade det av lärjungarna? När Jesus hade dött på korset så förstod de inte riktigt vad som hade hänt. Och var bedrövade. Och vi som hade hoppat så mycket, och nu har det och det hänt, säger Emmauslärjungarna och är väldigt vilsna. Det avgörande är: vem är Kristus? Och det är inte förbjudet att likt lärjungarna då få mer och mer hjälp. Man behöver inte förstå, och man kan inte förstå allting med en gång. Men hur ska man få hjälp om man inte vill ta emot hjälp? Om man inte visar något som helst intresse? Då är det ganska intressant att se att Bibeln har en förmåga att väcka intresse. Om vi bara kan få människor att börja läsa i Bibeln, så har denna bok en ofantlig förmåga att väcka intresse. Och det finns många texter som visar hur det kan gå till. När jag funderar lite på det här ämnet innan jag gick hit, så tänkte jag på Johannes 4:e kapitel, när Jesus klockan 12 på dagen sitter vid Sykars, vid Jakobsbrunn i Sykar i Samarien. Och så kommer den fram, en samaritisk kvinna, till honom. Och man följer samtalet där i Johannes 4 mellan Jesus och denna kvinna, så ser man hur intresset och nyfikenheten väcks. Det börjar med att hon säger: hur kan du som... ... Vi behöver inte utveckla det närmare. Och hon får en undran. Hur kan det komma sig? Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Och lite senare så får hon höra, och det får vi när vi läser Bibeln, att ja, men vi förstår ju inte, men om vi förstod, då skulle mycket vara annorlunda. Och här får kvinnan klart för sig också: om du förstod, eller om du kände till Guds gåva, då du. Och det stegrar nyfikenheten ännu mer. Jesus säger: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka. Just det. Vad kan det vara frågan om? Vad då för en Guds gåva? Och tänk om det är så, om jag kände till denna Guds gåva, vad allt skulle vara annorlunda. Om jag förstod, vem är denne Jesus? Och Jesus stegrar intresset och för denna kvinna vidare framåt genom att börja tala om levande vatten. Och det har jag. Och det måste ju vara något fantastiskt. Och när man läser Bibeln så får man ganska snart klart för sig: här finns någonting som går utöver det vanliga som världen kan ge. Det här vattnet, tänker kvinnan, men vad bra, då blir jag aldrig mer törstig. Då slipper jag gå hit i solgasset och hämta vatten. Tänk om man kunde få sånt vatten. Och hon förstår ju inte riktigt hur Jesus menar. Men här är det då, blir det intresse och nyfikenhet, och hon säger: ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig. Men fortfarande är det så mycket som hon inte förstår. Och för att hon skulle förstå vidare så säger då Jesus till henne: gå och hämta din man. Och då börjar hon att förstå. När hon först säger: jag har ingen man. Och Jesus säger: ja, jag vet det. Fem män har du haft och den du har inte din. Då börjar han förstå. Här är det något mycket mer. Här är det någon som vet allt. Här är det någon som är gudomlig. Och först är det ju så när man läser Bibeln att man vill ha kvar på ganska oviktiga frågor. Man vill försöka förstå hur det gick till när man intog Jeriko. Hur var det möjligt? Eller hur kunde det hända? Och hur kan det stämma med det och det? Och det är likadant med kvinnan här. Att hon vill först då komma till det här. Ja, vi har ju ett problem här. Mitt folk säger att man ska dyrka Gud på det där berget. Så var det bara att titta upp från brunnen lite snett bakåt mot Garisim. Är det det egentligen? För jag har hört att judarna säger att det inte är det berget, utan det är där nere i Jerusalem, på Sions berg. Och så är det ofta när man sätter igång och läser Bibeln också. Att det är sådana där frågor som man håller på med. Och det är ju inte avgörande, är ju inte liksom själva centrum. Men man får undra. Och hon får också svar här. Det är varken där. Det är varken här eller där. Utan man tillbeder Gud i anda och sanning. Och då måste hon ju undra mera. Och vad leder nu allt det här till? För att nu lämna den här texten. Jo, hon undrar. Vad? Här är det någon som vet mera. Som är någonting annat. Han kanske är till och med Messias. Och hon går iväg och säger åt andra, kom, följ med. Kom, ska ni få se. Här är en som har sagt mig allt. Jag tror att det måste börja på något sådant vis. Och hela Bibeln drar då människan ganska snart till centrum. Också Gamla testamentet. Vi har sett hur den nya översättningen tonar ner att Gamla testamentet har ett gemensamt budskap som drar emot den kommande Messias. Man har den uppfattningen att något sånt kan inte finnas. För det skulle förutsätta att Gud på något vis har gripit in och påverkat profeterna att samstämmigt tala om något sådant och kunna se in i framtiden. Men enligt Bibeln själv så talar inte profeterna vad de själva har kunnat komma på. Så man kan vara överens med bibelkritiken att det går ju inte. Nej, de säger att det här är vad som har kommit till mig från Gud. Gud har uppenbarat, Guds ord kom till mig, Gud lät mig se, säger profeterna. Och Nya testamentet säger, vad nu Jesaja såg, vad som kom till honom, vad som kom till Mose och de andra profeterna, det har nu kommit, det har gått i fullbordan. Så det är en samklang mellan Gamla och Nya testamentet, och centrum av allt sammans är Messias Jesus Kristus. Enligt Bibeln så är ju skriften inte människoord och människotankar. Och det kan man då inte på förhand övertyga någon om, och utan det får texten själv visa. Och enligt Bibeln så visar den det. Ordet är alltid verksamt. Står det i Jesaja 55 bland annat. Ordet som går ut från min mun, det ska inte förgäves vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Mose, som har en avgörande roll i Gamla testamentet som Guds huvudprofet skulle man kunna säga, han har en märklig avskedssång strax innan han dör. Och den finns samlad i 5 Moseboks 32 kapitel. Där är det förresten mycket intressant att det Gud står för, det Gud har att ge, det kallas gång på gång, Gud själv och det Gud ger, för klippan. Klippan. Pratade om det där häromdagen, att en del uppfattar ju Matteus 16 så att Petrus är klippan. Nej, Petrus, han är en klippperson eftersom han har sett klippan och förstått att Jesus är Guds son och är klippan. Men många missuppfattar Matteus 16 och tror att Petrus själv som person är klippan, och det vilar hela katolska kyrkan på den tanken. Men enligt Bibeln på många, många ställen så är det ju Gud som är klippan, och därmed Messias som är själva klippan som vi bygger på. Och Mose säger detta i kapitel 32, femte Mosebok. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar, till alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och denne fullkomlige, svekfrie Gud ställs då emot det israelitiska folket som är fulla av svek, som är fulla av förvändhet, ett förvänt och avvot släkte, säger Mose i den femte versen. Och vidare så talar han då om hur denna klippa har följt folket och lett folket. 12:e versen. Blott Herren ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida. Men Israel, alltså han i detta fall, men Israel, vers 15, övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Och i 17:e versen, de offrade åt onda andar som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. De övergav klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. Och i 21:a versen, de har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt mig med vrede med sina tomma avgudar, och så vidare. I 30:e versen talas det, han kunde en enda, hur kunde en enda jaga 1000 framför sig, 2 driva 10,000 på flykten, om ej deras klippa hade sålt dem, om ej Herren hade utlämnat dem. Ty det andras klippa är ej vår klippa, står det sedan i 31:a versen. Och i 37:e versen, var är nu deras gudar, klippan det tog sin tillflykt till? De har alltså skaffat sig en annan gud, det vill säga en annan klippa. Och i 39:e versen, se nu, jag är Gud, det finns ingen gud vid sidan av mig. Och så mot slutet heter det i 47:e versen, ty detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ett liv. Genom detta ord ska ni få ett långt liv i det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Men man är avog och man vänder Gud, de allra flesta vänder Gud ryggen. Ja, enligt Bibeln så är det helt avgörande då att ta vara på den sanna guden, den sanna klippan. I Jesaja så heter det så här, Jesaja 8, vers 19 och 20. Människan vill ju gå till andra klippor, vill ha andra gudar, och i vår tid vet ni hur på nytt sådana här gudar som vi hörde talas om bland kananéerna, modergudinnan och andra naturgudomligheter, de har plötsligt på nytt blivit populära. Jag trodde i min enfald att aldrig mer så kommer modergudinnan och mångudinnan och solguden och baalerna att bli aktuella igen. Utan det var ju aktuellt för 2,3,4 tusen år sedan. Och plötsligt nu de sista 2-3 åren så har de blivit mycket påtagliga och rekommenderas av alla möjliga i en rad böcker och föredrag som förekommer. Och likaså det här att man går till andar för att få reda på sanningen. Att man, jag läste VLT hur man kan sitta för att få del av hur avlidna andar meddelar sig. Och när jag skulle ta bort gipset häromdagen så läste jag en veckotidning förstås i väntrummet. Och där berättade någon av idolerna inom nöjesvärlden hur hon pratade med sin man varje dag. Han hade dött för ett antal år sedan. Och hur man kan ha kontakt ständigt med andevärlden och avlidna sådana saker. I Jesaja 8, vers 19 och 20, där står det så här. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda till råds för det levande? Och så kommer 20 versen. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om det inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Alltså morgonrådnaden, eller det sanna ljuset som stiger upp, som lyser fram i mörkret, det är Guds ord. Gå till vittnesbördet, gå till Guds undervisning, det är det sanna ljuset. Gå inte till dem som mumlar och viskar, andebesvärjare och spåmän. Men det gör man alltså mer och mer i samma mån som detta med Gud, en sann Gud, en verklig Gud som inte är en människokonstruktion, samma mån som detta avvisas. Man vill alltså ha egna gudar. Och det är ju det som Bibeln menar när det står, du ska inte göra dig någon bild av Gud. Det betyder ju detta, du ska inte själv yxa fram, mejsla fram hur den Gud är, utan din bild, din gudsbild, om vi så säger, det är bara den som Gud själv ger, som Gud presenterar. Eftersom det här är så främmande, vem överhuvudtaget är Gud då? Och vem är Gud enligt Bibeln? Så ska jag som avrundning snabbt läsa några punkter som jag brukar dela ut till eleverna. Först får de läsa lite om vad man utifrån naturen och samvetet kan veta om en skapare. Och sedan vad Bibeln, den särskilda uppenbarelsen, säger. Och då läser de, jag tar det innan till här. Punkt 1, följande. Enligt Bibeln är Gud ett självständigt och verkligt väsen. Inte bara någon som existerar i människans tanke. Han har inte bara uppenbarat sig genom sin skapelse, utan också verbalt för utvalda profeter. Jag är som jag är, säger han. Det vill säga som jag uppenbarar mig, andra Mosebok 3. Hedningarnas gudar däremot, de betecknas i Bibeln som intigheter. De existerar bara i sina dyrkares tankar och som döda och hjälplösa gudabilder. Deras gjutna bilder är lögn och ingen ande finns i dem. Det är fåfänglighet, en tillverkning att le åt, säger profeten Jeremia. Avgudamakarna är allesammans idel tomhet och deras kära gudar kan inte hjälpa, säger Jesaja 44. Vi vet att ingen enda avgud i hela världen verkligen finns till. Och att det inte existerar någon gud utom den enda guden. Paulus, 1 Korinthierbrevet 8. Andra punkten, och får stanna upp vid det. Det finns bara en gud. Bara en. Jag är Herren och eljest ingen. Utom mig finns ingen gud. Jesaja 45. Och vi känner ju första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Bara denne enda gud ska tillbedjas. Herren din gud ska du tillbedja. Honom alena ska du tjäna, säger Jesus, Matteus 4. För det tredje, Gud är unik. Han är ett unikt, personligt och oskapat väsen. Gud är en ande, han är inte ett det. Han är ett personligt väsen. Han består inte av materiell natur. Han är inte synlig och berörbar för människans fysiska sinnen. Men Gud är inte ett osynligt någonting, inte bara en livsprincip. I människor, djur och växter. Det tror ju människor nu, att Gud är själva livsprincipen i människor, djur och växter. Gud är ett personligt jag, ett väsen som skiljer sig från alla skapade ting och krafter. Och man måste skilja det skapade och skaparen från varann. Gud är evig, Jag hinner inte gå igenom nu alla dessa punkter. Gud begränsas inte av tid och rum. Gud är allvetande och allvis. Gud är levande och aktiv. Gud är helig, rättfärdig och rättvis. Gud är allsmäktig. Gud är god. Och Gud är treenig. Och så vidare. Ja, slutligen. En sak som också tror jag spelar en stor roll idag. När människan är så respektlös och nonchalant inför Gud. Och inte visar någon aktning. Det är att jag behöver inte vara rädd. Jag behöver inte darra. För det finns inte heller någon dom. Och det finns inte heller någon fördömelse. Det är en grundbult för många. Om det är en annan kyrka som lyfter fram, jo men det finns det ju, så kan det bli förfärligt oväsen, inte bara VLT utan på andra håll. Jag ska bara ge till slut några exempel hur oerhört snett man har kommit när man har tappat bort den sanningen att man kan gå förlorad, att man kan bli fördömd. Och då hänger ju hela frälsningen i luften. Själva Bibelns centrum, som kallas för lilla Bibeln, säger ju så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Ja, men man kan väl inte gå förlorad? Ingen går ju förlorad, menar man ju. Jag hörde biskopen här i stan häromdagen på morgonbön. Det är klart, alla är ju på väg åt samma håll. Och sen kan ju en del ta hjälp kanske då av Bibeln, men det är väl inte så nödvändigt. Men för att vi inte ska gå förlorad, så har vi fått det eviga livet bara genom Jesus Kristus. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle frälsas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Ja, men då säger man, ja men det blir inte de andra heller. Ingen blir ju dömd. Men Bibeln säger, den som tror på honom blir inte dömd. Den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte har satt tro till Guds enfödde sons namn. Eller Johannes 3:36, den som tror på sonen, han har evigt liv, men den som inte är lydig sonen, han får inte se livet, utan Guds vrede förblir över honom. Utgångsläget är alltså inte gott, och utan Kristus förblir man i detta förlorade tillstånd och under Guds vrede. Jesus, den gode herden, den kärleksfullaste av alla, säger så här: ni ormyngel, vem har visat er hur ni ska slippa undan vredesdomen som kommer? Nej, det kommer ingen vredesdom. Jo, hela frälsningsbudskapet är ju mot bakgrund av att vi behöver räddas. Vi behöver föras från mörker till ljus, från vrede in i Guds nåd. Ni ormyngel, bär då sådan frukt som hör med till omvändelsen, och tro inte att ni kan säga till er själva, vi har ju Abraham till far. Alltså det är ingen fara och färde. Eller Romarbrevet 5, Paulus: Gud bevisade sin kärlek till oss därigenom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så mycket mer ska vi nu, när vi förklarats rättfärdiga genom hans blod, bli frälsta genom honom undan vredesdomen. Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Och så vet ni, det finns massor med texter, inte bara några enstaka ställen där det talas om förtappelse eller vredesdom eller fördömelse. Men hos Kristus, endast där, är vi fria och kan vara lyckliga och glada. Nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, säger aposteln Paulus. Bibeln och människan idag. Många lämnar Bibeln. Många tror att de vet tillräckligt om Bibeln och det är ingenting att ha. Många vill inte ha Bibeln därför att man vill inte ha den här normen, auktoriteten. Och många tänker, det blir ingen vredesdom, eller det finns ingen yttersta dag, utan vi klarar oss så bra ändå. Men Bibeln behövs. Och Bibeln, om den bara får komma till tals, om den bara blir brukad, om den blir använd, om den blir läst, så är det ett oerhört kraftigt verktyg. Och jag tror att flera av er här kan, eller märker skillnaden, hur andligt tomma ni blir när ni är slöa att bruka Bibeln. Det går en lång tid och det har inte blivit tid att läsa. Och den märkliga skillnaden att ni bara tar denna bok och brukar den regelbundet och läser, vilken effekt det har. Det är mat, det är kraft och det är liv. Och man skulle alltså önska att på något sätt få människan att bli ivrig och nyfiken och ta reda på vad som står i Bibeln. Då finns det möjligheter att de lär känna Kristus, och hos Kristus, tack vare Kristus, finns ingen fördömelse.